Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hej, jag heter Sebulon och i det här avsnittet av Utrikespodden är temat Brasilien. Men innan vi börjar vill jag bara ge alla våra lyssnare två uppmaningar. Den första är att gå med i vår Facebookgrupp som heter Utrikespodden. Den andra uppmaningen, som är betydligt viktigare, är att vaccinera er om ni inte har gjort det. Jag tror vi alla längtar efter att återgå till ett normalt socialt liv och att kunna resa och upptäcka världen igen. Och då är det viktigt att alla tar sitt ansvar och kavlar upp. Tack så mycket. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time. The peace at all times. Continued cooperation for world peace. All those who have fought against oppression. This country deserves a break from politics and a permanent break. Talking about Brexit. Henrik, varmt välkommen till Utrikespodden. Kan du kort beskriva vem du är och vad du gör för något?
Ja, jag heter Henrik Brandau Jönsson och är Dagens Nyheters korrespondent i Latinamerika. Jag är även författare och har skrivit 4 böcker, bland annat den senaste Där solen aldrig går ned, som handlar om den lusofona världen.
Och du är baserad i Brasilien och skriver väldigt mycket om just Brasilien, och det är fokus för det här samtalet. Och jag tänkte börja med att fråga en väldigt grundläggande fråga, och det är: hur fungerar det brasilianska politiska systemet?
Ja, det fungerar inte. Det är väl den enklaste förklaringen. Det är alltså 33 partier som slåss om kakan. Och de kallar sig för kristdemokrater, höger, vänster, kommunister. Men de har liksom inte, det gemensamma är att de egentligen inte är så intresserade av politik, utan de är intresserade av att komma åt de här skattepengarna. Brasilien är liksom 212 miljoner människor och det genererar väldigt mycket pengar. Och de här partierna, de kan liksom byta, som vi tar som Jair Bolsonaro nu som är president. Han har varit med i 4 partier under sin karriär. Alltså det är väldigt vanligt att man skiftar partier. Så man går från typ som kristdemokrater, så går man till moderater, så går man till liberalerna. Man kan till och med gå med i vänsterpartiet. Alltså det finns inga regler egentligen, utan det handlar om att försöka komma med i ett parti som kan vara med och bilda en regering så att man kan komma åt skattepengarna. Så finns det då ett undantag, och det är det här vänsterpartiet Partido dos Trabalhadores, PT, som har varit, fortfarande är, Latinamerikas största parti, som har en ideologi, har en alltså man kan liksom söka på nätet och hitta det här står partiet för. De är stora. Sen åkte de ju fast, eller när Lula da Silva, deras ledare, när han var president, så åkte regeringen fast en regering eller en korruptionsskandal. Så att det partiet har liksom blivit sådär väldigt fult, ingen vill ta i det. Men det är liksom ett av de få partierna som inte hoppar mellan stolarna. Sen finns det ett högerparti som kallar sig för Socialdemokraterna, som också har en ideologi. Men förutom de två partierna, så de andra 31 partierna, de slåss bara om väljarna. Och i Brasilien är det obligatoriskt att rösta. Så att, och det är väldigt bra för de här partierna, för de kan liksom köpa röster. Man kan gå in i en favela, en kåkstad med 5000 invånare, lova dem en fotbollsplan, lova dem el, och så kan man få alla de rösterna. Sen behöver man inte hålla sina löften. Så att det är liksom väldigt, vad ska jag säga, stökigt, det brasilianska politiska systemet.
Jätteintressant. Jag minns 2013 då det var väldigt många, jag tror det var demonstrationer mot att man höjde priserna på biljetter i kollektivtrafiken eller någonting i Brasilien. Och det var, och The Economist hade ett fotografi från de protesterna när en man höll upp en skylt där det stod "Sweden, please send us some of your politicians", vilket jag tyckte var väldigt intressant då. Men om vi fortsätter, nu när vi fått liksom en ungefärlig bild av det politiska systemet, vilka är de största politiska frågorna just nu i brasiliansk politik? Du berättade precis i vårt samtal innan vi började spela in att du varit på en resa i Amazonas som kommer bli ett reportage i Dagens Nyheter någon gång de kommande veckorna. Vad är de stora konflikterna just nu?
Ja, alltså i Brasilien så är Amazonasfrågan, det är nästan en icke-fråga. Det är väldigt, väldigt få brasilianer som tycker till om Amazonas. Om man tittar på liksom Manaus, den stora staden i Amazonas med 2,2 miljoner invånare, så att när de tar emot turister så är det bara 4% som kommer från Brasilien. 96% kommer från Frankrike, Tyskland, Japan, Kina, Sverige. Så här, det finns liksom inget riktigt intresse för Amazonas och sånt här, även ifall det börjar växa det här mot skövlingen och så. Men man kan säga att den största politiska frågan just nu i Brasilien, det är ju Jair Bolsonaro. För att nu är hans opinionssiffror i botten. Skulle det vara val idag så skulle han endast få 31% av rösterna, medan då Arbetarpartiets kandidat Lula da Silva skulle få 58%. Och då har Bolsonaro presenterat en konspirationsteori, och han menar att det här i Brasilien så väljer man använder en digital valurna. Man har liksom inte sedlar längre. Ända sedan 90-talet så har man i världens mest moderna och säkraste datasystem för rösten. Man kan säga att resten av brasiliansk politik är skit, funkar inte, men en sak funkar. Det är det här digitala valsystemet. Och det gör liksom att folk som bor långt ute i Amazonas kan rösta. Man kan liksom, man får igenom rösträkningen nästan samma kväll. Eller samma kväll så får man ett resultat. Det får man ingen annanstans i Latinamerika. Det kan ta upp det som i Peru tog det 4 veckor innan man var klara. Men nu börjar liksom Bolsonaro ifrågasätta det systemet och menar att det är fusk. Så nu vill han ha valsedlar istället. Trots att han själv blev vald som president på det här digitala valurnan. Så att nu arrangeras det demonstrationer bland hans anhängare. Där de vill ta bort det digitala valsystemet. Och de vill ha pappersröster istället. Och det har liksom högsta domstolen sagt att nej, det är out of a question. Vi kör på det vanliga. Men det här räcker för att liksom så konspirationsidéer hos hans väljare, och de är ganska starka, så vi kan ju så jämföra dem med Trumps anhängare. Alltså det är folk som kan läsa och skriva, men någonting har hänt med deras hjärnor, att de tror på vad som helst som Bolsonaro sprider i sina WhatsApp-grupper. Och nu tror de helt plötsligt, trots att de har liksom röstat i flera generationer med den här digitala valurnorna, nu tror de inte på det systemet, det är säkert tänkt, så nu vill de ha valsedlar. Så det är det man diskuterar dag ut och dag in nu i Brasilien.
Kan vi fokusera lite mer på Bolsonaro? Han har varit president nu sedan 2017 tror jag. Och har, när Donald Trump var president så uttryckte han väldigt stort slags brödraskap med honom. Och uttalade honom som en slags inspiration. Och som jag förstår det så har Bolsonaro en också, utöver att han har varit i väldigt många partier, så har han också en militär bakgrund som påverkar hans syn, som färgar hans syn väldigt mycket på politik. Kan du ge oss lite bakgrundsinformation om vem Bolsonaro är för någon?
Ja, så Bolsonaro är en, vad ska jag säga, han är fascinerad av militären. När han var 14 år och bodde i en liten stad i São Paulo, då var det militärdiktatur, så var det en vänsteranhängare som var anklagad för att vara terrorist av militärregimen, som gömde sig i närheten av Bolsonaro och bodde som pojke. Och då kom militären dit med helikoptrar, med lastbilar, allting. Och Bolsonaro var 14 år och såg liksom, wow, titta militärer. Och han fick då vara med och hjälpa militären att hitta den här så kallade terroristen då. De hittade ju inte honom. Men i den jakten där blev Bolsonaro väldigt, väldigt fascinerad av militären. Så att när han gick ut gymnasiet med väldigt medelmåttiga betyg så gick han in i det militära. Men han var inte så duktig där. Alltså han lyckades bli fallskärmssoldat. Men han bråkade hela tiden. Och konspirationsteori även mot militären. Han la handgranater i en toalett som skulle sprängas. Så militären hade inget annat val. Och de fick sparka honom. Så att det där liksom att han är militärgeneral. Nej, han kom upp till en kaptensgrad. Sen fick han sparken. Och det intressanta är att när han försökte göra en statskupp tidigare i år, där, i mars, så backade inte militären honom. Alltså han har inget stöd av generalerna. Han har stöd av sergeanter, kaptener, ingen över kaptensgrad. Alltså ingen som har liksom typ gått igenom en ordentlig utbildningsstöd i honom. Utan det är liksom poliser, lågutbildade poliser och militär som stödjer honom. Men folket gillade ju honom väldigt mycket valet 2018, för man var trött på korruption och man var trött på att ingenting hände i Brasilien, och Brasilien blev väldigt farligt. Det gick väldigt bra för Brasilien fram till 2014. Det växte ju fram en medelklass, och medelklassen blev nästan i majoritet i landet här. Och sen kom den ekonomiska kraschen som inte egentligen hade med Brasilien att göra, utan hade med Kinas, de köpte in färre saker, och då blev det väldigt våldsamt. Och då tänkte befolkningen att ja, då tar vi militär, så blir det ordning och reda på landet. Så att han blev vald för att skapa säkerhet. Och till viss del så har han lyckats med det. Alltså rånen och sånt har ju minskat i Brasilien, men samtidigt så har han ju kört landet i botten. Det finns ju ingen som vill resa till Brasilien längre. Det finns ju ingen som vill göra affär med Brasilien längre förutom Kina. Han skövlar, bränner ner hela Amazonas. Så att... Och de här som då röstade på honom, nu har de ju insett att herregud, det är en galning. Så att de kommer inte rösta på honom igen. Så att det är en svår situation med honom.
Hur har han och hans administration hanterat coronapandemin?
Ja, det är väl nästan världsrekordet. Det behandlas det sämst. Han har ju börjat redan från början att inte tro på pandemin. För att just när... Innan pandemin slog till, alltså typ i januari 2019-20, årtalet snurrar ihop här, liksom. Men precis innan pandemin så då hade han fått igång ekonomin i landet igen. Och då hade han för första gången opinionssiffror som visade att ja, han skulle kunna bli återvald. För att folk tänker med plånboken. Så han blev ju väldigt, väldigt sur när den här pandemin kom. För då sa han, herregjäkla, ekonomin kommer att gå krasch, jag kommer inte klara detta. Så han började negligera pandemin på grund av att han ville bli återvald. Han ville inte ha lockdowns, ville inte stänga någonting. Kallade guvernör, delstatsguvernörerna för tyranner för att de ville stänga ner samhället. Och marknadsförde klorokin som malariamedicin som någon slags botemedel. Så han har behandlat det väldigt dåligt. Och Pfizer var ju tidigt ute och sälja medicin, ville sälja sitt vaccin till Brasilien. Det är en av världens femte största land. För Pfizer är det ju en bra kund om man kan få in Brasilien. Bolsonaro svarade inte ens på e-mailen. Och det var inte ett e-mail, det var fyra e-mail. Det var till och med så att Pfizers chef var tvungen att skriva personligt brev. Men hallå, vill ni inte ha något vaccin? Vi har vaccin på gång. Och han svarade inte. Och det här var liksom augusti förra året. Och den beställningen gjordes i januari i år, så att han försenade inköpet med 6 månader, och därför finns det då folk inom vänstern som idag anklagar honom för folkmord. Det är klart de tar i väldigt mycket när de säger så, men de menar att han är ansvarig för att folk har dött, för att man hade kunnat komma igång med vaccinering tidigare. Så att det är uruselt skött, och så har han haft en general som har styrt hälsodepartementet som inte någonsin har jobbat med hälsofrågor, inte haft aning om någonting. Och det är dessutom på hälsodepartementet så är det ett gäng som har försökt med korruption. Som man då liksom nu försöker liksom misstänkliggöra Bolsonaro för att han kommit till makten för att han inte skulle vara korrupt. Men hela hälsodepartementet är genomkorrupt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och du nämnde ju tidigare att nu har ju Bolsonaros opinionssiffror sjunkit till botten och att det ser väldigt bra ut för Lula da Silva. Och Lula da Silva var ju tidigare president, PT-president. Men dömdes till fängelse och först väldigt nyligen som högsta domstolen upphävde den domen. Kan du ge lite kort bakgrund om vem Lula da Silva är, hur du kom sig att den här domen upphävdes och vad han gör nu för att utmana Bolsonaro om makten?
Alltså, Lula da Silva är en ikon här i Brasilien. Han är liksom en fattig man från nordöstra Brasilien där det är som fattigast där. Och han kom till Sao Paulo, jobbade i en verkstadsindustri, förlorade ena fingret i svarven och startade Arbetarpartiet 1980. Det var ju generalstrejker då i Brasilien och de startades faktiskt på Saab-Scanias fabrik i Sao Paulo. Och där var då Lula den stora ledaren. Sen försökte han har försökt att bli vald då 3 gånger, 4:e gången gilt blev det på 2002. Och när han blev vald så blev det ordning på Brasilien, ekonomin växte, det blev en ny medelklass, ingen klagade. Högern klagade inte, de rika klagade, ingen klagade, allting gick bra. Sen efter 8 år så kunde inte han bli omvald, man får bara sitta 2 perioder, utan då såg han till att Dilma, hans före detta finansminister, att hon blev vald. Var ingen som gillade henne. Det kan också vara lite på grund av att hon var kvinna och hon hade ett annat sätt att styra på. Hennes pappa kommer från Bulgarien, så hon var väldigt så organiserad. Inte det här liksom brasilianska lättsamma kohandlandet som Lula gjorde. Så här. Men i och med att han lyft så många människor ur fattigdom, det är väl, jag tror han håller världsrekordet, det är att han är det på 6 år lyfter 40 miljoner människor ur fattigdom. Ingen annan har ju lyckats med det. Så att han skulle ju vinna mot Bolsonaro 2018. Han ledde liksom stort med Bolsonaro. Jag tror Bolsonaro hade 17% och Lula hade 40%. Så att då ansträngde man sig för att få dit honom. Och då blev det alltså en konspiration så att liksom rättsväsendet som ska vara oberoende från politiken gick in och gjorde en politisk rättegång mot honom. Där man liksom verkligen försökte hitta bevis för att han var involverad i korruptionsskandalerna. Man hittade ingenting. Så man liksom nästan fabricerade, för att man antog att han borde ha känt till de här korruptionsskandalerna. Det gjorde han säkert, men du vet, Al Capone, man kan inte gripa dem bara för att man vet, man måste ha bevis. Och de hittade inga bevis. Och nu har det gått så långt så att det har bevisats att den här åklagaren som ledde, och även domaren, att de var liksom politiskt korrupta. De gjorde det här liksom inte, följde inte lagen, utan följde en politisk åskådning. En av de här, domarna, han blev senare justitieminister, Bolsonaros regering, och ska nu ställa upp i nästa presidentval. Så han hade liksom politiska motiv att fälla Lula. Och det har liksom ogiltigt förklarats, så nu kan Lula ställa upp igen. Och han är ju... Det är klart, Lula är inte lika stark som han var 2002 idag. Och han är ju en gammal man. Man pratar lite om att Brasilien påminner väldigt mycket om USA. För vad är Biden? Vad är han? 76, 78 någonting. Lula da Silva är väl 74, 75. Så att det är en gammal man. Men samtidigt så är det liksom... Tror folk att han är bättre än Bolsonaro. Även för Lula inte liksom är alls lika stark som han var för... när han blev vald 2002.
På tal om allt det här, hur politiserade är institutioner i Brasilien? Då tänker jag i synnerhet på rättsväsendet och åklagarväsendet och domstolarna. I vilken grad är de politiserade?
Alltså, de har egentligen inte varit så politiserade tidigare, utan de har bara skött sitt arbete. Det är klart att i Brasilien så kan du köpa en dom. Du kan köpa en domare, nästan alla domare till sal i Brasilien. Men de högst uppsatta domarna har ändå varit ganska svåra att korrumpera, och de har kanske haft sina politiska åsikter, men de har ändå följt lagen. Så det här blev någonting nytt när den här då domaren Sergio Moro inledde en utredning mot det här oljebolaget Petrobras där Lula skulle varit involverad. Och det fanns liksom ett missnöje bland, vad ska jag säga, den etablerade medelklassen i Brasilien, över medelklassen. Man var trött på det här, man var rädd att Brasilien skulle bli som Venezuela. Men det var inte ens i närheten. Lula har ju liksom, man skulle jämföra hans politik, så är han är ju närmare Moderaterna i Sverige än Socialdemokraterna. Men i Brasilien så finns ju ingen förmögenhetsskatt. Rika betalar mindre i skatt än fattiga. Så att jag menar, och den politiken fortsatte Lula med, så det är liksom han, det är ingen närheten av någon slags vänsterspöke som liksom högern sökt utmåla honom som. Nej, och så de vill ha bort honom, så att det har blivit väldigt, väldigt politiserat. Nu är ju liksom alla de har ju åkt fast, och en del kan liksom inte utöva sitt ämbete längre. Så att i fortsättningen tror jag att de har lärt sig att nej, vi måste följa lagen. Vi kan inte gå på politisk åskådning längre. Så att det kommer nog bli bättre i framtiden. Men samtidigt så är det ju som att nu har ju Bolsonaro fått in en del av sitt folk i högsta domstolen, och de sitter där liksom på livstid nästan. Så att...
Det är väldigt intressant. Jag hade en konversation alldeles nyligen med en tidigare svensk diplomat som har varit baserad i Sydkorea, där han beskrev en väldigt snarlik situation där i princip alla tidigare presidenter har dömts till fängelse för korruption. Och det är för att varje gång det blir en ny administration så har åklagarväsendet vänt sig och gått efter den förlorande sidan. Och att nu så ska tydligen då en högt uppsatt åklagare sagt att vi måste sluta med det här, vi måste liksom bara följa lagen. Ett avslutande spår för det här samtalet tänkte jag skulle vara brasiliansk utrikespolitik. Och om man observerar Brasilien och Brasiliens närområde, så är det intressant att Brasilien är ett väldigt stort land, både geografiskt och demografiskt. Och man dominerar lite på det sättet Latinamerika. Men att jag då som lekman, när jag tittar på Latinamerika, att det som är intressant är att i Brasilien pratar man ju portugisiska, medan man i övriga Latinamerika pratar, framförallt pratar, tror jag, spanska. Och så jag är lite nyfiken på, såklart, liksom Brasiliens relationer med USA, med Kina, med Europa och Sverige, men framförallt liksom hur relationerna med de andra länderna i Latinamerika ser ut.
Ja, alltså det är en väldigt, väldigt intressant fråga där. Alltså, Brasilien har ju aldrig tillhört Latinamerika. Brasilien är en egen kontinent som råkar befinna sig i Latinamerika. Alltså, Brasilien har haft mer kontakter med Afrika, och Frankrike och USA än de har haft med Argentina och Colombia. Jag menar, Colombia, ett grannland till Brasilien, de började ju liksom handla med varandra 2006 när Lula var president. Ingen i Brasilien har liksom studerat spanska. Spanska är ingenting man studerar, men det var något som Lula fick igång. Så idag så länge min dotter pratar spanska, hon lärt sig i skolan. Det börjar komma in, men Brasilien har ju alltid liksom, de har känt sig som USA här i Latinamerika, så Bolivia, Paraguay, det var brassarna, de rynkar på näsan, vad det är för några länder de liksom inte har med dem att göra. Och det är också så att i övriga Latinamerika så har man inte hela velat ha med Brasilien att göra. Så Brasilien har liksom varit isolerat, trots att man då tittar liksom i Sydamerika, så merparten av invånarna i Sydamerika pratar portugisiska. Alltså spanska är inte det största språket i Sydamerika. I Latinamerika är det, för då har man ju Mexiko som är ett jätteland. Och det har ju påverkat utrikespolitiken, för Brasilien har velat liksom vara en spelare med USA, med Europa, med här G20-samarbetena, med Turkiet, med Ryssland, men inte så mycket då med Sydamerika, Latinamerika. Lula da Silva försökte få igång det samarbetet och fick igång. Han startade något som heter Unasul, som han ville att det skulle bli någon slags europeiska unionen. Det har redan fallit samman. Så att, vad ska jag säga, Brasilien är väl fortfarande sådär lite, där de kör sitt eget race, och nu under Bolsonaro så har det blivit helt tokigt. Alltså utrikesministern Ernesto Araújo, alltså en medelmåttig diplomat, han har inte ens varit ambassadör. Alltså en medelmåttig politiker med konspirationsteorier som inte är liksom någonting som pressen har hittat på, utan du kan gå in på hans blogg. Och han menar då att nazismen i själva verket var en kommunistisk rörelse. Så att jag menar, tyska ambassaden i Brasilien fick ju Gud säga nej. Det är en nazist, man var höger, inte vänster. Och du vet, har en sån debatt med utrikesministern. Så Brasilien har ju förlorat all kredibilitet som de hade tidigare. För att Brasilien har inte varit en stora i FN. Jag menar Sergio de Mello, som var Brasiliens sändebud både till Haiti, till Irak, till Östtimor, som han skulle kunna bli en generalsekreterare i FN, väldigt populär, och Brasilien har alltid haft en fin stab i FN. Det är ju helt borta nu, för att den här Ernesto Araújo, som menar att man ska följa Guds ord, så att jag menar, om man ska liksom översätta honom till en demokratisk kontext, så påminner han ju mer om ayatollornas utrikesminister i Iran än någon annan i Latinamerika. Så man skulle faktiskt kunna säga att det är en galning. Och han har liksom sabbat hela brasilianska utrikesdepartementet. De europeiska ambassadörerna i Brasilien, de tror inte det är sant liksom, när han kommer med sina uttalanden. Man skämtar lite om honom, men han har ändå varit utrikesminister. Nu fick han gudskelov sparken för några månader sedan, och nu är det en anonym person som sitter där. Men Brasilien har... De har tappats. Alltså det funkade ju bra då så länge Trump var president, för USA stöttade ju Brasilien fullt ut, så Brasilien kunde egentligen göra vad de ville, för de hade Trump bakom sig. Men nu är Trump borta, kommer antagligen inte tillbaka, och ja, då har Brasilien förlorat sin utrikes.
Bara en kort sista fråga. Jag minns ju att under Lula da Silva, då skapades ju den här BRICS-konstellationen, det var Brasilien, Ryssland, Indien, Kina. Och sen med Bolsonaro så skedde ju det här skiftet med ett större USA-fokus, så länge Trump i alla fall var president. Vad tror du kommer ske om eller när Lula da Silva återtar presidentskapet? Tror du han kommer återigen balansera mer då, kanske mot kinesiskt håll, om jag kan uttrycka mig på det sättet? Eller hur tror du han kommer förhålla sig i utrikespolitiken?
Ja, alltså jag tror att han kommer vara väldigt försiktig. Lula har alltid varit väldigt försiktig. Men jag tror att han kommer försöka göra en Biden. Han försöker liksom hålla en diskurs som om han vore vänster, så att han kan hålla sina väljare. Men han kommer bedriva liksom en högerpolitik, en ganska, ja, nästan som Biden. Lula, som aldrig har brytt sig om Amazonas, kommer börja bry sig om Amazonas igen. Lula har aldrig brytt sig om klimatförändringen, nu kommer han att göra det. Man kommer att behålla Kina som handelspartner, för att det glömmer vi ibland att säga, att Kina är med råge Brasiliens största handelspartner. Brasilien är totalt beroende av Kina. Allt köttet, all sojan, järnmalmen, allt det som Brasilien producerar, det går till Kina, och Kina ställer inte några frågor om vad ursprunget är till det här köttet. Så Lula kommer nu vara försöker vara väldigt moderat. Alltså han kommer låta som en vänsterpresident. För han kommer ju hyllas av hela vänstern i världen. För han kommer då bli den världens främsta vänsterledare. Men han kommer att bedriva en Biden-politik, en mer mittenpolitik tror jag.
Tack så mycket Henrik för det här samtalet. Det har varit väldigt kul att höra dina fördjupade perspektiv om Brasilien. Och det är väl någonting som jag tycker vi får bli bättre på att bevaka generellt i vår podcast och Sydamerika generellt. Tack så mycket, eller obrigado, för att du tog dig tiden. Jag hoppas du får en fin sista del av sommaren de närmaste veckorna. Tack så mycket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go Facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.